Så, välkomna allesammans och då blir det ingen översättning idag, det behövs inte. Och det känns lite ovanligt, Magnus Gustafsson var så van vid översättning så att en gång så hade vi någonting och han skulle dela några tankar och han skulle ha en tolk. Men jag sa det behövs ju inte, alla är svenskar så att vi sa nej, men jag kan inte prata utan tolk. Han var så van liksom att han sa ett stycke och så någon annan översatte, så att det var svårt. Men så är det dock inte för mig, hoppas jag. Vi ska börja med ett ord i bön och sedan ska vi bege oss initialt till första Korinthierbrevets andra kapitel, 9:e versen. Och så ska vi läsa fram till 3:e kapitlet, 4:e versen. Så första Korinthierbrevet 2:9. Till första Korinthierbrevet 3:4. Här vi ber att du välsigna de här tankarna. Tack för gåvan som vi samlade in. Tack för lovsången. Tack för vittnesbördet som vi fick. Som var kort och koncist. Men spontant. Och vi ber här att du välsigna söndagsskolan. Du välsigna allt det som vi nu gör i ditt dyra namn, Herre. Låt ditt ord bo bland oss rikligen som vi hörde tidigare. Amen. Så, första Korinthierbrevets andra kapitel med början i vers 9. Korinthierbrevet är ju ett av de längsta epistlarna som Paulus skrev, och vi kan väl säga utan att överdriva att det också är det brev som beskriver en församling som har djupa problem. Men ändå så börjar brevet med att adressera de heliga i Korinth. De var alltså beskrivna av Gud som helgon. Ni vet att i vissa delar av kristenheten så kan man bli ett helgon om man är tillräckligt god och fin och gör vissa saker i sin livsstil, och sen kan man bestämma att den personen är ett helgon. Men det är alltså inte Bibelns definition på ett helgon. Ett helgon är alla de som har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare, oavsett vilken bakgrund man har, oavsett vilket samfund man tillhör, oavsett vilken del av kristenheten man bekänner sig till. Det är Bibelns definition, och han adresserar dem som helgon. Han talar alltså om dem till dem som frälsta människor. Men sen kommer han till det andra kapitlet och den, vi kan börja den 11:e versen istället för den 9:e här. Alltså andra Korinther, första Korinthierbrevet 2 med början i vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Till vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda kunde ni inte tåla. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Jag tänker lite på det här med att vara naturlig, att vara kötslig och att vara andlig. den här, eller det här stycket beskriver egentligen tre olika kategorier människor. Den ena är då vad Bibeln kallar här för den naturliga människan. Det här grekiska ordet, det är egentligen det som talar om sarx, som betyder egentligen köttet. Det är alltså en människa som inte är född på nytt, utan hela den människans disposition är egentligen det som vi är som fallna människor. Alltså en människa som inte har blivit på nytt för. Och det är den naturliga människan. Men sen talar han också om köttsliga människor. Och där används ett annat ord som egentligen är en själisk människa. Och den här människan är född på nytt. Man har blivit en ny skapelse. Men allt det som den här världen står för och tror på och undervisar och så vidare, det är det som styr den människan. Det vill säga, den här människan låter inte Gud tala till dem. Och den tredje kategorin människa är det som vi läser om i, ska vi se här, där det står den andliga människan i vers 15 kapitel 2. Den andliga människan är pneumatikos. Det betyder alltså just den andliga människan. Och här ser vi alltså en människa som är född på nytt, men som också låter Gud leda dem. Och det är väldigt intressant att se hur Paulus kategoriserar människor i de här tre olika grupperna. Och faktum är att när vi tittar på kristenheten så måste vi skilja på vad som är normalt och vad som är genomsnittligt. Alltså den genomsnittliga kristne, hur andlig är den personen? Hur ofta går man i kyrkan? Hur ofta ber man? Hur mycket läser man sin bibel? Hur mycket reflekterar man egentligen Kristus? Den frågan är en öppen fråga, och ni får avgöra det. Men i min värld så upplever jag, och inkluderar mig själv i det, att vi är inte så andliga som vi själva tycker och tror och påstår. Vi är ganska köttsliga av oss för det mesta. Så den genomsnittliga kristne är egentligen, den genomsnittliga kristna personen är egentligen inte så andlig. Så talar man om de andliga människorna. Och det är alltså människor som låter Gud ta tag i deras liv och låter sig bli undervisade av honom. Det står att den människan kan bedöma allt. Det betyder att den människan har urskiljning. Man ser vad som pågår här ute liksom i världen. Man vet, man ser liksom de andliga skeendena bakom de, ska vi säga, fysiska, mänskliga, politiska händelserna och så vidare. Man har en urskiljning. Så den människan skådar in i den här naturliga världen. Men den naturliga världen kan inte se och kan inte förstå vad som sker i den andliga världen. Och det är de tre kategorierna som han talar om. Och egentligen är det så att vi som människor kan göra två stycken, vad ska vi kalla det, ta två stycken steg. Det första är att jag är en naturlig människa. Jag är ofrälst. Vad betyder det? Det betyder att jag är frånskild min skapare. Jag behöver bli född på nytt. För Gud kan inte ta emot en människa. Hur god, hur fin, hur moralisk man än är, så kan inte Gud ta emot den människan och gemenskap med den människan om inte den människan tror på evangeliet. Och evangeliet betyder de glada nyheterna. De glada nyheterna är att Kristus har gjort för mig vad jag inte kan göra själv, nämligen att ta bort synderna. Så Gud i Kristus blev en fullkomligt perfekt människa och blev ett fullkomligt perfekt syndoffer. När människor hör detta budskap och tror detta budskap, då går jag från att vara en naturlig människa, ofrälst, till att vara en frälst människa. Nu är jag inne, så att säga. Nu är jag en del av Guds kyrka, Guds församling. Men om jag nu fortsätter att ta emot från samma källor, jag läser samma skrift, jag tittar på samma filmer och tv-program och jag umgås med samma människor och jag liksom bryr mig inte så mycket om den här boken. Ja, då fyller jag mitt liv med samma saker. Och mitt liv är egentligen inte så annorlunda. Jag har fått en gåva därför att jag i tro tror på frälsningen. Eller tror på han som frälser. Så därför så är jag en kristen. Men jag förblir könslig. Jag förblir en psykikos, det vill säga en kötslig troende. Men här finns också utmaningen och möjligheten för varje kristen att ta nästa steg, nämligen att bli en pneumatikos, det vill säga en andlig människa. Och det är det som Paulus uppmuntrar om. Han hade varit borta ett antal år och han sa, förra gången jag träffade er, då var ni nyfrälsta och hade precis kommit till tro. Och jag kunde inte undervisa er vissa saker, vilket är normalt. Därför att precis som ett litet barn måste växa upp, så måste vi också växa upp. Så det kristna livet handlar om en tillväxtprocess. Men samtidigt så ser vi här då att de här människorna hade inte växt. De hade stagnerat helt och hållet. Alltså det är ingen skillnad nu från tidigare. Jag kunde inte ge den här fasta födan som ni borde ha kunnat äta, utan jag var tvungen att fortsätta att ge den andliga mjölken, precis som man ger en bebismjölk. Och han säger här att ni är kvar i det stadiet. Så det andra stadiet, eller det andra steget, först tar jag ett steg från att vara ofrälst till att bli frälst. Nu tar jag ett steg från att vara en kötslig kristen till att vara en andlig kristen. Och det är intressant att se de här sakerna. Därför att de som känner sin Gud, det som skiljer den kötsligt kristna från den andligt kristna personen, det är egentligen förmågan att ta emot det som Gud har att ge henne. Man kan inte förstå den undervisningen, men han talar om här att vi kan förstå det, vi kan lita på honom som gör det här verket i oss. Och det är intressant att se de här sakerna när det gäller att bli, när det gäller att lära känna Gud, så finns det ingen magisk form. Vi vill gärna ha såna här magiska former, liksom att om jag gör en viss sak, ber en särskild bön, eller jag gör något slags religiös tecken eller vad det nu kan vara, då har jag liksom uppfyllt min andliga ansvar. Och nu är jag en kristen. Men det är så mycket mer, det handlar om en gemenskap, det handlar om en relation med vår skapare, ingenting annat. Och jag tänkte på ett antal saker som vi kan förvänta oss av det kristna livet när vi kommer till tro. Liksom att det är inte bara, ah vad härligt, nu är jag liksom en kristen, det räcker. Nu vill jag stanna kvar här, jag vill inte liksom komma över här och växa och lära känna honom mer och mer, utan Jag är nöjd här borta liksom. Och Gud, tala inte till mig, säg ingenting om min kallelse liksom. Jag är helt okej här borta. Men Gud säger, men jag har någonting mycket mer. Jag har liksom frälst dig. Kom över här och upptäck allt det som jag har gjort för dig. Kom över här och upptäck allting som jag har förberett och planerat för dig. Och en av de saker som de som känner sin Gud kan förvänta sig, det är att ha kraft. Ni vet, vi vill gärna ha kraft, liksom, makt och auktoritet. Liksom. Människor älskar att kunna utöva inflytande på olika sätt. Och när vi tittar på troende genom världshistorien, när vi tittar på kristna, så är det mer regel än undantag att man har varit förföljd. Därför att det här är en fallen värld och allt i den här världen är byggt på ett visst sätt. Går man emot det, ja, då blir man en måltavla för fiendens attacker, och så har det alltid varit med de troende. Och i Daniels 11:e kapitel så ser vi ett exempel på att ha kraft. Daniel 11. Jag läser. Vers 32. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Tänk på den här andra delen av versen. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Han talar här om Israel. Han talar om en tid av förföljelse. Daniels bok skrevs ungefär 500 år före Kristus. Så Daniel uttalade de här orden ungefär 300 år innan de hände. Och vad som hände då, det var att Antikos Epifanes, som var en syrisk kung som regerade mellan 175 före Kristus och 164 år före Kristus, han kallades sig själv för Theos Epifanes, som betyder egentligen Guds manifestation. Men judarna ändrade en liten grej i hans namn, bara en liten stavelse, så att när de sa ordet så kallade man honom istället för Epimanus, som betyder egentligen en galen man. Så med andra ord, han kallade sig själv Guds manifestation, men judarna kallade honom för den galne mannen. Och han hatade judarna. Han hatade allt vad de trodde på, allt vad de stod för. Och vad han gjorde, det var att han tvingade dem att upphöra med sin tillbedjan i templet. Han tvingade dem att äta vissa saker som var förbjudet enligt deras lag och tradition. Och han till och med offrade vissa saker i templet som var en styggelse för judarna. Så det var en enorm förföljelse som resulterade i det som man kallar för Maccabeerupproret, som var en revolt mot förtryckarna. Och mot alla odds så lyckades man väldigt väl faktiskt med att skaka av sig förtryckarna. Och jag tänkte just på det liksom, att det var som en mini-förintelse redan på den här tiden. Och det som är intressant här är att det står att de som känner sin Gud, de ska stå fasta och hålla ut. Och det är intressant liksom, att vi ska inte vara förvånade om vi blir förföljda. Vi har inte upplevt det i det här landet, i vår generation, på det sättet, mer än att man kanske blir förlöjligad. Det illa nog, men inte förföljelse så som många har upplevt det och upplever det på andra håll i världen. Men oavsett vad vi går igenom, så ser vi här att de som känner sin Gud, de står fasta och de håller ut. Och det är just det här att känna sin Gud. Att Jesus kan vara min Gud, han kan vara min frälsare, och jag har tagit det här steget och jag har blivit en kristen, men jag fyller mig själv och mitt liv med samma saker som jag gjorde tidigare, och jag kan inte ta emot de andliga tingen, och jag känner inte min Gud, och när någonting händer i mitt liv så förstår jag ingenting, därför att jag kan inte urskilja någonting, att bakom de här händelserna så finns det en andlig betydelse. Det är inte det att nu, om vi vandrar med Gud och hur andefyllda som helst, så betyder inte det att vi inte ibland ställer oss den frågan i alla fall. Men poängen är att trots de här svårigheterna så gav de inte upp, därför att de kände sin Gud. Därför stod de fasta på huvudet. Och så tänkte jag också på i andra Petrus, det första kapitlet och den andra versen, att ha frid med Gud. Andra Petrus 1:2. Första Petrus, där har det. Må nåd rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Så här finns det ett samband mellan att ha frid och att känna sin Gud. Så med andra ord, så är det inte så att jag automatiskt, okej, idag trodde jag på Jesus Kristus, nu försvann alla mina problem, nu blev allting bra på en enda gång. Utan friden kommer av att jag känner honom. Så det vill säga, den rätta gudskunskapen som finns tillgänglig om honom, i proportion till att jag växer i den gudskunskapen, ju större blir min frid. Så jag tänkte på det, att kunna ha frid i en värld som är allt annat än fridfull. Och jag tänkte på hur, återigen, Daniel levde i Babylon först och senare i Persien. Och kungen Nebukadnessar, han tyckte att han var den stora, han var den största. Han lät resa en 30 meter hög staty som på något sätt skulle representera honom. Och alla skulle falla ner och tillbe denna staty vid en viss tidpunkt. Och gjorde man inte det, så skulle man kastas i den brinnande ugn. Och om vi håller oss kvar här i Daniels bok, så ser vi att det fanns några stycken som hade kommit som fångar från Jerusalem tillsammans med Daniel. De fanns i det babyloniska riket och de tjänade i kungens hus. Kapitel 3 och verserna 15-18. Och ni kommer säkert ihåg de här personerna. Som börjar i vers 15. Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Det är alltså kungen som talar. Då svarade Sadrak, Mesak, det var ett R som saknade, och Abednego, kungen, och Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, det vill säga att de kastas i ugnen, så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o kung. Men hör nu vad det står i vers 18. Men om inte, det vill säga om inte blir befriade från att kastas i den här ugnen, då ska du veta, o kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av Gud som du har låtit ställa upp. Och jag tänker på det här liksom, vår inställning ibland till Gud är att om du välsignar oss på alla sätt här borta, liksom, då är jag med. Men så fort det blir svårigheter och prövningar och så vidare, då vill jag inte vara med. Men här ser vi några, de hade frid med Gud, de kände sin Gud. Omständigheterna var inte på något sätt avgörande för huruvida de skulle falla ner och tillbe den här statyn. De säger, okej, om vi får ett löfte från dig Gud, så här, väldigt konkret, att vi inte hamnar i den brinnande ugnen, då kan vi vara kaxiga inför kungen. Men de hade inget sånt löfte. De hade bara ett löfte om att han var deras Gud. Och han hade en plan. Och den planen är alltid det bästa ur evighetens perspektiv. Det var deras enda trygghet i sammanhanget. Omständigheterna hade ingen betydelse. De sa, kanske vi blir befriade. Skönt. Kanske vi inte blir det. Det är också okej. Och jag tycker det var så häftigt att de hade frid. Vi kan ha kraft med Gud. Kraft att stå stadiga under svårigheterna, prövningarna, förföljningen. Men vi kan också ha frid med Gud att hur han än gör, hur han än leder, så har han en plan och vi litar på den planen. Och det gjorde de här tre vännerna till Daniel. Så Och det tredje och sista, när det gäller saker vi kan förvänta oss, det är också vishet. Vi talade om det för ett par veckor sedan, men i Efesierbrevet 1:17, Efesierbrevets första kapitel, vers 17. Så det. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Hur mycket kunskap finns det i den här världen allmänt? Men hur mycket kunskap finns det också om Gud? Har ni varit i ett teologiskt bibliotek någon gång? Vägg efter vägg efter vägg, fyllda med bibelkommentarer, fyllda med olika tankar om olika saker. Man har analyserat olika saker på det här sättet. Men hur många av de här människorna känner Gud som sin personliga frälsare? Jag lovar, minoriteten. Det finns många som gör det, men minoriteten. Det är bara människors naturliga tankar om Gud. Den naturliga människan kan inte förstå. Det spelar ingen roll hur mycket utbildning, det spelar ingen roll hur mycket kunskap, det spelar ingen roll hur många titlar jag har. Jag kan inte som en ofrälst människa förstå den verkliga innebörden av Guds ord. Omöjligt. Jag kan det inte heller som en kötslig kristen, för jag är fylld med precis samma information. Jag drar från absolut samma källor. Och jag kan inte förstå det. Bara den andliga människan, bara den som har Guds ande, och bara den som förlitar sig på sin Gud, kan ha kraften att stå stadigt i situationen. Och kan ha friden oavsett omständigheterna. Och kan ha visheten i en situation. Att urskilja och fatta de rätta besluten som gör att Gud blir förhärligad och jag blir välsignad i mitt liv. Och ibland läser vi ordet och kanske inte förstår så mycket. Men det är så härligt att vi får be om den här vishetens ande. Ni vet hur det är för mig ibland, liksom jag kan läsa Bibeln sådär. Jag har haft en full dag, man lägger sig och så ska man säga, jag har inte hunnit läsa Bibeln idag. Så tänker Gud, jag ska läsa lite nu. Och så läser man är jättetrött, man är stressad och så vidare. Och så läser man, och det går in här och det går ut här. Eller går det in här och ut här. Men det går rakt igenom. Men det andra gången man läser Bibeln, och liksom man kan bara läsa en vers. Och sen måste man bara stanna och läsa den igen och igen. Därför att helt plötsligt talar anden. Och det är bara någonting som bara kommer ut ur versen. Varför? Jo, därför att Guds ande bor i mig och jag har en förväntan på att han är min Gud. Och därför så sker någonting i mitt liv, i hjärtat. Och jag tycker det är helt fantastiskt att få tänka på de här sakerna. Jag tänker på vad det står i Apostlagärningarnas 4:e kapitel och verserna 8-13. Och ni kan läsa det själva, men det är Petrus och det är Johannes som predikar budskapet om Kristus i templet, i Jerusalem. Och de säger att Jesus var den som skrifterna vittnade om och profeterade om. Han var den personen. Och nu så har ni korsfäst honom. Ni förkastade er Messias. Och det står att gudarna blev rosenrasande över detta. Men sen står det i nästa mening att de undrar, men var har dessa människor fått sin vishet? Vi känner inte igen dem från våra universitet och högskolor. Vi känner inte igen dem från de här olika grupperna som möts och diskuterar skrifterna. Fariseerna och saduceerna och skriftlärare och allt vad det kan vara. Vi känner inte igen dem. Vilka är de? Och så såg de att de var lärjungarna, det vill säga de som hade vandrat med Jesus Kristus. Därav kom deras vishet. Den kom inte av studier, och jag är inte alls emot det. studera allt som går, välj bara rätt källor. Men jag säger bara att vad som var viktigt här, det var att de levde i en nära gemenskap med Jesus Kristus. Kom ihåg vad det står i första Johannes första kapitlet. Honom som vi såg, som vi hörde, som vi rörde vid, som vi vandrade med, som vi spenderade 3,5 år med. Honom vittnade jag. Så det var inte så att de var okunniga på något sätt. Det var bara det att de hade fått sin vishet ifrån någon annanstans. Inte från den här världen, utan från Gud själv. Och därför så ser vi att bli en andlig människa, det finns ingen magisk formel. Men för den som förlitar sig på honom, så finns det kraft i situationen. Det finns också frid att få i olika sammanhang. Men det finns också en vishet som den här världen inte känner till alls. Nu vill jag nämna en sak till. Vi sa att det finns ingen magisk formel. Vad är då vårt verkliga syfte? Varför är vi i den här världen? Syftet att lära känna Gud är inte att vi ska kunna briljera med teologisk kunskap. Utan det är egentligen att förstå hur vi ska vandra i den här världen. Det står i Efesierbrevet 4 att vi ska vandra värdigt den kallelse vi har fått. Det vill säga att Gud har kallat oss till att tillhöra honom. Att vara hans kyrka, att vara hans folk, att vara hans egendom. Och när vi är där, så vill vi ju att vårt liv matchar där vi är och har blivit. Det är därför han säger att vi ska vandra värdigt den kallelse vi har fått. Och vad är det då som händer? Jo, vi växer i kunskap om honom. Och det är det som Gud vill. Och det var det som de här korinterna inte hade gjort. De hade inte växt i kunskap. De hade stannat upp. De var fortfarande kötsliga, de var fortfarande spädbarn. Han adresserade dem som helgon, det vill säga pånyttfödda kristna. Men han kunde inte tala till dem som till andra människor, utan som till kötsliga. Och jag tänkte på hur vi ibland tänker mycket på varför. Och så roligt var ute och gick igår på ett ställe. Och sen så var det en man som, jag vet inte vilket sammanhang du sa det. Han sa det, han bara sa det. Vi bara gick förbi och hörde det. Men han var där med sin familj och sen säger han till ett av barnen bara att ja, men det vet du väl, att den här världen är inte rättvis. Och jag tänkte liksom, nej, okej. Jag förstår från ditt perspektiv, den här världen är inte rättvis. Men den är rättvis ur Guds perspektiv i den bemärkelsen att alla människor skapade av Gud har en möjlighet att gensvara till hans plan i tro. Och vad den planen tar med, det är en fantastisk predikan i sig. Därför att det är någonting underbart. Men poängen är inte att titta, han tjänar 27 800 i månaden och jag tjänar bara 19 800. Det är inte rättvisa. Och jag har faktiskt 2 år mer på högskola än vad han har. Och liksom hela tiden på det här sättet. Nej, den här världen är inte rättvis. Det är en person får cancer, en annan person får inte cancer, en annan person har det, en annan person har inte det. Nej, för oss är den här världen allt annat än rättvis. Men i tro kan vi gensvara till han som har skapat oss. Och han säger, det är en fallen värld, den är inte rättvis. Det är ett världens system, det är inte mitt system. Det är ett system som har kommit in genom Satan och fienden som styr den här världen. Han är denna världens Gud. I andra Korinthierbrevet 4:4. Men för de som tror och är beredda att ta det första steget från en naturlig människa, ofrälst, till den frälsta människan, då börjar ett helt nytt liv, en helt ny möjlighet. Och jag kan gå från att vara kötslig, från att vara ett spädbarn, till att liksom bara förstå de absoluta grunderna, till att vara ett andligt monster som förstår allt. Bibeln bara reser upp sig som ett Eiffeltorn på det här sättet, och jag förstår allting. Och jag börjar vandra och jag blir entusiastisk och jag säger, ja visst, den här världen är bara blaha, blaha. Men verkligen, det finns en levande Gud i himlen. Han är intresserad av mitt liv. Han för mig framåt, steg för steg. Jag ser inte, men jag kan ha kraft i situationen. Jag kan ha frid i situationen. Och jag kan ha en vishet som den här världen inte förstår. Jag avslutar med den här. Psaltaren 73. Så finns det en man som heter Asaf. Han skrev den här Psaltarpsalmen och han var en väldigt bekymrad man. Precis som det är ibland. Tror inte att någon här inte kan identifieras som den här mannen på ett eller annat sätt. Men han säger i vers 2. Men jag var nära att stapla med mina fötter och mina steg var nära att slinta. Han talar alltså om att han var så uppgiven över det faktum, om ni läser de kommande verserna, att den här världen har en massa människor som tycks vara så glada och så fantastiska och de har allting och de har framgång, men han hade det inte. Hans liv verkade bara ha gått på tok hela tiden. Och han sa, jag var beredd att slinta, att snava, därför att jag kunde inte förstå, det är inte rättvist. Här är jag, Asa. Jag följer dig, jag tror på dig. Och jag har det här är min lott. Och så har vi de här ogudaktiga människorna här borta. Och de tycks ha allting. Det stämmer inte. Men, sen står det här. I vers 17, samma kapitel. Tills dess jag gick in i Guds helgedom insåg hur det går med dem till slut. Han gick alltså in i templet, men vid den här tiden så fanns det ett tempel i Jerusalem där Guds manifestation var. Idag finns den heliga ande boende i alla oss. Så att gå in i templet för oss är kanske att låsa in sig i sovrummet eller i arbetsrummet eller gå ner i källaren eller upp på vinden. En liten stund öppna Bibeln och umgås med honom och inse och förstå att hur går det med de här människorna till slut? Ja, men även om de har allt som den här världen kan erbjuda, när det här livet är slut så har de inte Gud. De går en evig förtappelse till mötes medan vi kanske inte har någonting. Vi har svårigheter, vi har prövningar, men vi kan stå stadiga i dem. Vi kan ha frid i situationen, vi kan ha vishet och vi vet att någonting kommer att hända. Det är helt otroligt att se det och sen läs vad det står här. I verserna 23-26. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Och det stämmer väldigt bra med det med vad Jonathan sa här också liksom. I inledningsvis, jag tänkte, när jag har dig, då frågar jag inte efter något på jorden. Och det är inte det att vi inte kan ha goda ting på jorden. Vi lever inte asketiskt liksom, sitter ute i skogen på en pelare i 7 år liksom bara och naken och säger liksom, hej hej, jag är en andlig människa. Absolut inte, vi lever vanliga liv, vi jobbar hårt, vi kan ha bra grejer, det är inget fel med det. Låt bara de grejerna vara till Guds ära. Låt dem vara en kanal där hans välsignelse kan flöda på mig och min familj och till de människor som Gud för in i min väg. Absolut inget fel med det. Men en andlig tillväxt. Och sen i vers 28 så ser vi här att Asas kunskap om Gud förändrade hans liv och gav honom en förnyad längtan att vandra med honom. Så det sista versen är att vara i Guds närvaro. Plåt mig. Att vara i Guds närhet en lycka för mig. Jag tar min tillflykt i Herren för att kunna tala om alla dina gärningar. Så vad var det han kom fram till för slutsats? Den här världen går inte ihop sig. Men han sökte Guds närvaro. Han gick till templet. Där insåg han hur fåfäng den här världen egentligen är. Och han började att säga att det enda som räknas som någonting i den här världen, det är kunskapen om Gud. Och det är den jag älskar, det är den jag lever i, det är den jag vill ha med. Och det var så han så att säga fick sitt liv förändrat. Hur får vi vårt liv förändrat? Första steget, gå från en naturlig människa, ofrälst, till en frälst människa. Hur går det till? tro på Herren Jesus som din frälsare. Jag är en kötslig människa, eller en kötslig kristen, och det händer inte så mycket i mitt liv. Men jag börjar söka hans närvaro, jag börjar söka honom på allvar. Helt plötsligt börjar någonting hända. Saker och ting blir annorlunda. Jag börjar förstå ett perspektiv som jag inte tidigare har förstått. Så, ingen magisk formel för att kunna bli andlig. Men det finns kraft, fri och visshet för den som känner sin Gud och som söker honom. Och vad är vårt verkliga syfte? Jo, det är att kunna växa i nåd och kunskap om honom i andra Petrus 3:18. Och det var det som Asaf gjorde när han sökte sig till Gud och insåg kunskapen om honom, den rätta kunskapen om honom, den är värd allt. Herre, vi tackar dig för de här tankarna och vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan. I ditt namn, Jesus. Amen.